This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Idag spelar vi in ett specialavsnitt av podden i samarbete med Netflix och deras nya serie Kärlek och anarki. Mm. Den har premiär 4 november. Mm. Och det här extra avsnittet filmas av också. En slags poddvlogg-bloggvideo.
Mm.
Det är det ordet.
Du låter som att du är liksom 100 år gammal nu. Du säger det där som att det är den värsta konstiga grejen.
På tal om temat också.
Kom in i internet-eran, Parisa Myhre.
Exakt. Som finns här och var man kan kolla på när vi pratar om dagens gäst.
Ja, men det tycker jag man kan göra för att vi har ju klätt oss fina för en gångs skull. Inte alls den där trötta, slappa klädseln och ansiktena.
Och vi kommer prata om vad den här serien innehåller och lite grann vad den spelar på. Mm. Men vi är ju intresserade av både kärlek och anarki.
Alltid.
Hade du kul igår?
Ja, du får tillbaka telefonen om du gör något jävligt sjukt.
Vem har lagt ut en jävla klickpick på vårt Instagramkonto?
Det har inte jag.
Du får säga vad jag ska göra för att få tillbaka det där.
Du beter extremt konstigt.
Då är ni för fan helt på att tappa det.
Alltså vet du vad, jag hade också jobbet ett tag. Det var så jävla konstigt, jag hade ju allting.
Och den är ju skriven och regisserad av Lisa Langset, delvis också. Alex Aridi är också med. Ska vi börja och prata om vilka de är?
Ja, absolut.
Lisa Langset har ju en historia av att djupdyka lite grann i så här psykologiskt krångligt vatten, ska vi säga det.
Mm.
Alltså hon blev ju känd för den stora publiken i och med att hon breakade faktiskt Alicia Vikander i Till det som är vackert. Man kan väl också ge henne lite cred för att hon dammade av Samuel Fröler.
Kom in.
Jag försökte ringa dig massa gånger igår.
Jo tack. Min fru kom hem från Italien en natt. Jag hade lite svårt att ge en rimlig förklaring till varför telefonen ringde var varannan minut.
På tal om att ha det på sitt ansvar, ja.
Ja.
Och det var en film som tog upp makt och klass och dynamik och sexualitet på ett otroligt sätt, verkligen. Det är så att Alicia Vikander tas in i en traditionell högelitistisk kulturvärld som hon ju inte har koderna till.
Nej.
Hur man befinner sig i den och vilka regler som gäller.
Mm.
Och där Samuel Fröler då är, hur ska man säga, kulturmannen.
Mm, en väldigt uppburen sådan.
Självupptagen och uppburen.
Men hon är ju också väldigt ung, 20 år, och kommer från enklare förhållanden och ska då in i den här världen. Ja, men det är ju lite speciella, så här krånglig, det är ett ganska krångligt tema kan man ju säga. Liksom, vem har makten hit och dit?
Lätt att göra fel, ska vi vara helt ärliga med. Det är ganska känsliga marker de tar sig in i.
Exakt.
Med det här temat.
Ja.
Och nu är det snarare så att det är en person som är högt upp i socioekonomisk status i samhället. Alltså har ett businessjobb. Men vilket är föraktat i den värld hon tar sig in i, vilket alltså är kulturvärlden. Så liksom hon har vänt på, Lisa Langset har vänt på det framgångskonceptet från Alicia Vikanders film.
Du menar nu Ida Engvalls karaktär i Kärlek och anarki.
Mm.
Som kommer. Ida Engvall är ju här Vi har tvingat henne att vänta utanför lite grann, men vi ska prata lite med henne om en stund.
Mm. Men ju längre vi låter henne vänta, det är bra för att
desto mörare blir det.
Och tala om maktdynamik.
Ja, absolut. Ja. Det är en markering. Ja. Så att vi får övertaget. Men alltså, Lisa Langseth har också skrivit Euphoria som handlar om eutanasi.
Det är ett grepp som Ruben Östlund brukar ha, att man vrider på förväntningar om vem som är offret och vem som är förövaren. Och i den här då serien Kärlek och anarki så tar sig Ida Engvalls karaktär Sofie in i förlagsvärlden med sin businessbakgrund, inne och ska köra över folk och vara ganska vulgärt på. Och folk är väldigt motvilliga till all slags innovation i den världen. Det vet till exempel jag, men även du. Och den här serien tar sig plats på ett förlag. Och det blir som en, då blir det en workplace comedy av det förlaget. Mm. Det ska man ha klart för sig. De siktar ju på humor i första hand.
Precis, men för alltså det kanske man inte tror efter hur vi har pratat hittills. Mm. Men det är ju liksom lite puttrigt. Mm. Det är inte så här slapstick-humor, men det är ändå ganska... Alltså det är situationskomedi. Som ju faktiskt då balanserar, alltså det blir som att man skrattar lite grann och så kanske fastnar i halsen lite grann i nästa sekund.
Mm, verkligen. Och det är pepprat med stora namn i skådespelarvärlden.
Oj, oj, oj.
Vi har Gizem Erdogan, som vi tyckte väldigt mycket om i Kalifat.
Vi älskar henne.
Ja, det gör vi, kan vi säga. Vi har med Reiner Brynolfsson, som gör en väldigt rolig roll faktiskt. Och bjuder på att vara en stofil.
Mm, verkligen.
Ja. Björn Kjellman. Och så har vi Lena Endre som spelar sig själv. Tycker jag är väldigt kul i ett avsnitt. Det är modigt, det är bjussigt. Och det här är en serie som innehåller väldigt mycket runk. Och det har vi snackat väldigt mycket om i vår podd annars.
Vi gillar ju att prata om runk generellt. Och det som jag tycker är väldigt intressant och som jag gärna vill prata med Ida om när hon kommer in, det är just stårunken.
Ja, slöseri med energi tycker Britta Zachary.
Ja, jag tycker att man kan väl lägga sig ner och vila. Välkommen in Ida Engvall! Oj, vad kul. Vilken ära. Nu blev jag nervös.
Och Ida är säkert besviken att det här ens är en podcast. Jag trodde det bara var tv.
Ja, just det. Alltså, ska de slösa allt det där på att det bara är ljud som går ut?
Ja. Du, men det är ju inte bara ljud. Nej. Har vi sagt, vi påminner om det, att det är också avfilmat. Det är väldigt, väldigt kul, tycker vi.
Jag tyckte väldigt mycket om dig i Andra åket.
Mm. Ja, det var kul.
Ja, men visst var det kul?
Ja, det var kul.
Ja. Vad är det då?
Ska du eller jag?
Nej, jag
berätta,
tycker du.
Nej, berätta, nej, jag tycker du om mig.
Två ödmjuka kvinnor. Nej,
men,
och så
Ida,
jag.
Nej, men alltså, Ida dyker upp och gör en fantastisk roll. Och jag tänker också just spelet mellan dig och Sanna Sundqvist som faktiskt också kommer från norr. Alltså hon är ju från Härnösand. Mm. Och jag tänker, du är från Hälsingland. Jag tänker liksom att på något sätt så har ni någon väldigt stark... Ni bottnar ganska bra i den här typ glesbygdskvinnan.
Mm.
Hur var det att spela den rollen?
Rätt svar skulle jag säga först. nej, men det var faktiskt kul. Det var kul. Det var jättekul att jobba med Sanna. Vi gick ju i samma klass på teaterskolan och det här var första jobbet riktigt som vi gjorde ihop. Så, och det var så här kul, för man har ju spenderat så här 3 år av att lira och vi tyckte att det var väldigt kul att liksom spela med varandra på... Spela med varandra, säger man så? Att
spela
jobba
mot varandra.
Spela
det är
mot
du som är experten.
Ja. Jag vet inte vad jag pratar om, men det var vi
slänga käft.
Ja, precis. Ja, på olika sätt liksom och låtsas vara andra. Ja. Klä ut oss. När vi höll på med det mycket när vi gick i samma klass och sen så har vi liksom inte jobbat ihop. Och det är ju, man jobbar ju väldigt sällan med tjejer i sin egen ålder.
Är det så?
Ja, i alla fall jag gör det. Ganska sällan. Det är mer på sista åren, men de första åren så jobbar jag bara med så här. Nej, jag träffade ingen i min ålder. Liksom.
Mm.
Det var kul. Och sen var det kul för att jag fick ganska fria händer att göra den här liksom, karaktären. Det fanns någon tanke först. Att hon, jag tror att första saken jag läste var så den här populära tjejen i byn som har så lite för mycket smink och klackskor. Typ. Jag bara, nej. Så populära tjejen i byn, den som är så okränkbar, har inget smink. Liksom. Mm. Bäst på skidor. Och, nej, men jag vet inte. Larva. Det var också en slags hämndkaraktär från alla jag vet inte, alla tråkiga lärare som nej, jag vet inte.
Alla alltså, nu bryter jag er Norrlands vurm här. Eller den är ständigt pågående vurmen, men bara er bonding session här som pågår, och gör en segue till den karaktären du spelar i Lisa Langset och Alex Haridis nya serie. För om du nu var inne på att du har spelat en, vad var det du kallade det?
Glesbygdskvinna.
Där, glesbygdskvinna.
Ja. Ännu bättre nu att det var en hämndkaraktär.
Ja! I Kärlek och anarki spelar du Sofie.
Ja.
Som är en samtida, för nu säger jag det, en vidrig Stockholmsperson som kommer som businesskonsult och slänger sig med termer till höger och vänster, content och allt vad det är, för människor på ett förlag. Det är också något att konfliktyta där då ju. Men vad lockade dig mest med det här projektet när du först hörde om det?
Nej, men dels så tycker jag att det är superkul när man har skrivit en Stockholmskaraktär. Alltså nu börjar vi prata om så här Norrland.
Istället för att det är en riksperson. Specifik,
ja, att det bara är en person liksom, som så här, är en generell person. Och då kan man alltid vara stockholmare, utan att det är superspecifikt. Så här, hennes kläder, hennes så här, mössa är en stockholmsmössa. Mm. Liksom. Det är ju jättekul skrivet. Liksom. Sen var det jättemånga saker som lockade mig med att göra den här personen. Hon har ju ett vilt inre skulle jag säga, som hon har liksom
förtryckt
och liksom rationaliserat, precis som hon rationaliserar i allt som hon gör i jobbet, så har hon ju också rationaliserat bort det liksom vilda i sig själv på något sätt. Och hon, man ser ju, eller vi försökte i alla fall göra det så att hon redan från början så är det ganska ohållbart egentligen. Mm. Liksom. Att så här, men det känns som så här, det här det funkar ju inte riktigt bra. Att, så här, att låsa in sig själv på det sättet.
Mm. Vad är det som gör att hon har gjort det?
En slags rädsla, tror jag, för det outräkningsbara. Ja, en stor del rädsla skulle jag säga. Men sen också så här, en produkt, tänker jag, av så här, att leva i den här tiden, som också uppmuntrar till att så här mår du bra, så här ska du göra, så här ska du få bort, så här ska du leva, så här ska du se ut, så här ska du liksom, att det inte, jag tror att många, alltså inklusive jag, så här, är marinerad i många sådana saker. Liksom.
Men det här är ju en serie i 8 delar. Och man ser längre fram att Sofies pappa har levt ett helt annat liv. Mm. Så jag tänker att hon är lika mycket en produkt av det. Att han har en väldigt vänstervriden tillvaro. Mm. Och är väldigt anti allt det som hans dotter nu står för. Och är så djupt invigd i. Och att det är en motreaktion på det, den tidigare generationen.
Ja. Och en rädsla för det, tror jag. Mm. Liksom, han är lite gränslös i sitt beteende. Liksom. Mm. Och jag tror rädslan för det gränslösa och för att inte så ha översikt och överblick över allt helt enkelt, inre och yttre liv.
Men det är ju en kontrast från ditt riktiga jag. Ni började ha ett Norrlands bonding moment här när vi riggade kamerorna. Vill du berätta lite, var bor du nu?
Jag jobbar i Göteborg, jag har en lägenhet här i Stockholm och jag bor jag försöker bo så mycket som möjligt i mitt hus jag hyr i Järvsö.
Så Bermuda triangel.
Oh. Jag älskar det. Ja, exakt. Mappat in alla viktiga i Sverige. Mm. Men hur funkar det då att bo i Järvsö och Järvsö, har jag lärt mig att man säger.
Järvsö,
ja. Nej, är det, Järvsö, men alltså Lillbabs trakterna.
Ja, precis. Ja.
Men hur funkar det att bo där och jobba med det här? För jag menar, det är ju ändå, känns ju som en ganska stockholmsk livsstil ändå att vara skådespelare.
Ja, det är det nog. Alltså, jag försöker ju jobba, jag vet inte, bryta mig fri lite från det kanske då. Mm. Alltså att också så påstå något annat med sitt blotta varande eller något, jag vet inte. Att det är väldigt fixerat, ja. Och det är, man, jag tycker det är en tematik som finns i serien också, den här så att liksom tillgängligheten liksom också i sin livsstil. Att det också spelar in i seriositet eller så här, hur professionell man är eller liksom hur mycket man vill vara skådis. Mm. Men det, jag tycker inte alls att det har någonting med varandra att göra egentligen.
Men då kanske du har en perfekt utifrånblick på det du nu porträtterar.
Det tycker jag. Ja. Det tror jag är faktiskt en styrka, ja. Att det finns ett lekande liksom. Det är en tematik också i serien, ju, att det leks en del. Och det här är ju också i allra högsta grad en lek om man ser det utifrån, ju. Alltså det är ju alltid i samhället egentligen är det så här, någon slags organiserad hittepå. Alltså
organiserat hittepå, det är så sant.
Jag skulle vilja gräva lite grann i, bokstavligt talat, i kanske första liksom hinten vi får om att Sofie liksom inte riktigt har kontroll på allt rakt igenom, eller vad man ska säga. Mm. Jag vill prata lite om stårunken.
Ja, just det.
Vill du berätta vad det är som händer?
Hon runkar helt enkelt lite. Jag tror att det är så en kvart in i första avsnittet så har jag runkat 3 gånger. Ja. Typ, eller någonting, alltså.
Men det är ju en stårunk.
Det är en stårunk, ja.
Jag är så otroligt intresserad av det. Alltså, är det någon särskild anledning varför hon inte gör det mer bekvämt för sig? Eller var det bara att det var lätt att lösa kameratekniskt?
Nej, det är inte kamera, utan vi har varit otroligt noggranna faktiskt.
Jag gissade nästan det.
Anatomiskt, så här, vilket grepp man använder om man vill liksom egentligen använda liksom runken som en release, stress release liksom,
men där kommer nästan självoptimeringsjaget in igen, om jag byter in här bara, för vi ser hennes första stårunk, då är det som att hon slänger in det i den här tillvaron av att man ska vara en perfekt person och samordnad och sådär. Man ska springa milen varje dag och man ska ha alltid se klanderfri ut, säger man så. Men man ska vara väldigt proper. Så det är som att hon nästan går till övervåningen efter att kidsen äter frukost och slänger in en runk som en att föna håret, borsta
tänderna. Ja, men det är samtidigt som de ropar om att det är skridskor idag på gympan.
Det är som att hon klämmer in det.
Hur kan hon
så off, men hon klämmer in det som en syssla nästan. Ganska, för jag tolkade det mer som någon slags självdestruktiv grej. Mm-hmm. Att hon har så mycket pent up i sig att hon bara måste få utlopp på något sätt.
Nej, men för det är ju verkligen ett sätt att tolka det. Mm. Och sen så tror jag också att man tolkar, det finns ju massor av aspekter av det här, att man tolkar liksom kvinnors porrbruk som destruktivitet. Mm. På ett sätt liksom. Och det kan man ju se, det finns ju en kritik som menar kanske att porrbruk är destruktivt generellt för samhället eller för personer, individer, jag vet inte. Det låter vara osagt, men det, så kan man ju också tänka liksom. Och inte bara för kvinnor. Men det finns absolut någonting i hennes ohållbara liv som läcker liksom.
Verkligen.
Som, så här, hon har en hemlig värld. Hon har en inre hemlig värld och en yttre som hon inte riktigt lyckas hålla i. Sen tänker jag också att det kan vara att leva så här, som hon också gör, som väldigt i ett väldigt så här, normigt heteroäktenskap med en så här patriark lite som Johan är.
Ja, men kan vi snacka om det? Det är alltså spelat av Johannes Bakunke.
Ja.
Vad tänker du, Britta, om deras relation? Nej, men jag tänkte, och hushåll?
Ja, men precis. Alltså, jag tänkte, alltså, det är ju någonting, för jag, det är väldigt kul att du säger det där med att hon klämmer in det som en måste-syssla. Mm. Liksom, för att jag såg det lite grann som att hon, att de inte når varandra sexuellt. Mm. Det är ju liksom en scen där de faktiskt ligger i sängen bredvid varandra och man tänker, he's right there. Typ. Mm. Du skulle kunna ligga med honom, men hon går ändå in och det är kanske som att det saknas någon kommunikation där. Jag som har varit gift flera år tänker att det där, alltså, det där är ju skräcken att hamna i, att man inte längre liksom når varandra. Man kanske inte kan vara fri i sin sexualitet ens tillsammans med sin man. Och jag tror också att det finns någonting väldigt sant i att man kanske, ja, men just sexualiteten kanske är det där, att även där ska liksom kontrollen in på något sätt, att man har en bild av hur det ska vara.
Mm.
Och man vågar inte det där fula som det ju faktiskt är ganska ofta, är ju sex väldigt fult.
Groteskt.
Ja, precis. Ja, men faktiskt, alltså, och jag tänker att hon är den personen som hon är kanske inte, det passar kanske inte riktigt för henne att vara så här, ha djuriska begär liksom.
Nej.
Utan ja.
Men inte okontrollerad i alla fall i just det.
Och är det något man kanske inte riktigt kan vara kontrollerad kring, så är väl typ sin orgasm. Alltså det är som så här, det funkar ganska dåligt att få in typ pedant stil i det liksom.
Ja. Men sen så tror jag inte att de har inte ett för henne tillfredsställande sexliv. Här.
Nej, jag skulle komma till det, för det kommer en sexscen längre fram. Och jag skrev... Nej, men jag...
Berätta.
Det är otroliga vinklar på Ida.
Är det, berätta Ida, varför blir du generad?
Är det din första sexscen?
Nej, absolut inte. Men det är första gången som jag tycker att man vågar gestalta sex på olika sätt i olika relationer. Alltså så här, att man ens kan prata. Vi har varit liksom super, det har varit jättekul att jobba med de här sexscenerna för att alla sexscener är så noggranna liksom. Kommer hon inte, kommer hon på kamera, kommer man liksom, vilka ställningar, allting är liksom supergenompratat och liksom väldigt högt till tak så där.
Men hade sen ni att en se sån här... sig själv. Ja, förlåt att jag bryter in. På den här i Normal People så hade de ju till och med en typ intimacy coordinator. Ja. Hade ni någon sån som var liksom dedikerad?
Ja, som en sån. Ja. Jag hörde typ att vi hade en sån.
Alltså,
men vi hade aldrig en sån, så jag kan tänka mig att det fanns en på någon annan nivå, alltså rent i manus eller så här, hur vi går tillväga, men här var det i princip jag och Lisa som pratade mycket om så här, vad betyder de här sexscenerna? Vad vill vi gestalta? Vad i henne?
Om jag ska säga någonting om den här senare sexscenen, så tycker jag att ni har verkligen lyckats med att visa på skillnaden i stå-runkscenerna som Britta beskriver, som jag skulle beskriva som inskjutna i ett ganska omänskligt schema. Någon slags lucka att ventilera och vara lite mänsklig i. Kontra då den här sexscenen med hennes man. Och då märker man att det är väldigt performativt. Det var det ordet jag skrev ner. Att det är performativa sexscener. Ja. Och att hon stönar på ett väldigt onaturligt sätt. Och att hon imiterar de porrscener nästan som hon tittar på när hon runkar. Och att det känns inte som att hon är inne i sin egen lust eller fokus inåt alls under sexscenen. Och det är väldigt snyggt gjort tycker jag att ni har lyckats utan att säga någonting. För det hade varit övertydligt.
Mm.
Men utan att säga någonting så har ni lyckats visa på...
Mm.
Vem det är till för i respektive scen. Men hur var det för dig att spela skillnaden?
Det skulle jag nog säga var en av de sakerna vi pratade om. Liksom. Mm. Absolut, att det här är så som de har hittat varandra. Sen har bara pågått det här. Liksom. Och sen så kanske alltså jag tror att många kommer tänka om den här sexscenen på ett annat sätt också. Och tänka så att så där ser väl sex ut. Medans många tänker precis så där. Mm. Att så här, det beror på helt vem man är.
Men jag hade
och med vilken blick man tittar på, tror jag. Liksom. Men att spela, alltså det var ju såklart, det är ju inte kul. Det är så konstigt att ni har sett den här serien då, jag är så himla liksom naken, men jag kan vara lite blyg på sådana där liksom.
Det är inte bara, alltså det är inte bara vi som kommer se den heller. Jag vet inte om du vet, men den ligger på Netflix.
Just det.
Så alla som har ett konto kan logga
Ryssland,
in och se.
Men det är så här,
berättade
Tyskland,
de inte.
Abstrakt.
Sydsudan.
Så utanför gardinen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du ska säga så att du är ihop med en man som är spelad av Johannes Bakunke. Uh-huh. Och de har en väldigt medelklassig tillvaro. Uh-huh. Och det är väldigt tacksamt att parodisera. Uh-huh. Och jag och Britta kan också skratta mycket åt de olika pretensioner som folk håller på med kring att ha den rätta livsstilen och rätta accessoarerna och sådär. Mm. Och det går ju hand i hand kanske med den här Stockholmsskildringen du pratar om.
Mm.
Men vad kan man säga om deras liv och relation i övrigt? Han är reklamare till exempel.
Han är väl liksom en man på väg ner för, eller liksom han har absolut. Ju allt. Båda de två har allt. Liksom, de har så här, de har ett fint hem. De har allting som är viktigt i den här Stockholms liksom skildringen. Bra jobb båda två, de har pengar, de har två fina barn. Men ändå så är det ju någonting, något i det inre som går på tomgång eller som är liksom hållet på ett sätt som är ohållbart liksom. Det är väl en väldigt väldigt det finns ju en samtidskritik i det, absolut, som är liksom väldigt igenkännbar och väldigt stockholmsk, tror jag. Alltså att man är också exponerad för så här, nu när jag bara, just det, det ska vara kamera, jag har inte något, liksom jag skulle ha ringt till någon pressgrej så jag kunde ha något, eller så här, det är liksom väldigt smala spångar man har att balansera på, alltså inte för mycket och inte för lite, och liksom, de är lite så här sköna, de tycker om konst och de har så här kulturella kompisar liksom, och
men stort mindervärdeskomplex för att de jobbar ju med ganska själlösa saker.
Ja.
Det men det där är kul för att nu sitter ni och pratar om dem.
Ja.
Men jag menar på sätt och vis, alltså jag tror, alltså dels så, även om jag inte vill erkänna det, så bor jag ju i Stockholm och jag har ju också varit liksom en verkligen, alltså jag har ju jobbat med reklam också, så att jag är ju väldigt liksom i den världen, men jag tror att det är lite grann som med hipsters kanske, att ingen själv skulle liksom erkänna att den är det, medans liksom, det är ganska många som hjälper till och eldar på grejen. Och jag kan känna det, att det är väl liksom där jag känner mig, jag känner liksom att jag har kanske svårt att relatera till att det finns en medveten tanke om att man ska ha allt, att det ska se bra ut på pappret och sådär, men samtidigt så det finns ju där, och jag tycker att det är ganska mänskligt också på något sätt, att man jämför sig lite med man sneglar lite till höger och vänster och jämför sig, och är det något som skaver så renoverar man typ eller någonting sånt där, skaffar liksom en ny färgskala till vardagsrummet typ. Så hur, alltså
nej, men jag tänker
som att
det är precis det som är samtiden. Mm. Liksom hur vi löser problemet.
Mm.
Alltså av att, så här, att man speglar, vi har liksom aldrig haft så mycket information om hur det ser ut att vara människa, inte bildligt liksom. Hur mycket inputs vi får av så här mår du bra, i det här rummet med den här färgskalan så kommer du må bra. I den här kroppen kommer du må bra, i den här kläderna kommer du må bra. Och det tänker jag är djupt, djupt mänskligt att försöka vara med i det gänget. Jag tänker att det är livsnödvändig instinkt liksom, att så här,
ja, men vår flock.
Ja, vara med i flocken och liksom, alltså jag bara för att jag fick komma hit eller nej, men jag vet inte att man.
Men alltså, det jag tycker är intressant med den här serien är det som händer sen, att den här businesspersonen Sofie slängs in i den här då kulturella världen.
Mm.
Och där hon ses som en själlös person som kommer in med sina grafer till ett bokförlag som är såklart ekonomiskt i kris, får vi förstå.
Mm.
Och som drabbas av så, hur ska vi hålla oss up to date och tvingas digitalisera sig med hennes hjälp till slut. Och jag tänker att det är så många konfliktytor samtidigt i den här serien.
Mm.
Dels inte bara inom Sofie själv, utan att komma med innovation till en traditionell arbetsplats.
Mm.
Och att du har ju inget värde där, för du kan ingenting om Kierkegaard och fan inte. Du kan ju inte den här världen, och det märks så väl. Men Sofie är också så burdus, som skiter, för henne betyder det ingenting.
Mm.
Och där skär det sig så mycket hela tiden. Mm. Men sen också manligt och kvinnligt är det en del.
Reine Brunosaren.
Ja, och då kommer vi in på dina otroliga medskådespelare. Vi räknade upp alla här innan du kom in. Mm. Men vi har ju då Reine Brynolfsson som spelar en man som liksom försvarar en MeToo-anklagad äldre kulturman, Claes. Och hans kollega Gizem Erdogan på förlaget representerar en mer medveten ung kvinna med liksom, annan bakgrund än svensk. Och där finns det också en brytpunkt på något sätt. Så du, ni har ju gjort workplace comedy av förlag helt enkelt, men också av som 2020 på jättemånga sätt. Jag undrar ibland, ryms det nästan för många vinklar i den här serien? Hur kändes det att försöka få med allting, få in allting?
Nej, men jag tycker att var sak har sin tid ändå. Den börjar ju i ett landskap skulle jag säga, den här serien, och slutar i lite ett annat landskap. Liksom. Så det, alltså alla de frågorna som väcks i den här liksom, lite tokiga arbetsplatsen liksom, som inte är så tokig. Jag tror att alla, liksom, speciellt vi som jobbar i på något sätt i så här, kultur Stockholm eller har kontakt med den världen, liksom, känner ju igen alla figurer och förstår deras olika perspektiv. Det går att liksom förstå nästan alla karaktärer går att förstå liksom, i den här serien tycker jag. Och då, där tycker jag också att det väcks så många frågor. Hur ska man leva? Hur ska man klara av att leva? Hur ska vi stay sane i det här? Liksom, det som pågår. Och den svarar inte heller på några frågor egentligen. Utan den ställer egentligen bara saker emot varandra tycker jag. Men absolut, det kan det ju, så kan det ju vara. Liksom, att det upplevs som att det är så här... att det kan jag nästan inte uttala mig om. Liksom. Mm. Det kändes inte så när vi spelade in det, utan då var det liksom vad saker sin tid. Och det är också, tycker jag, väldigt roligt när man låter de här Gizem eller liksom Reines karaktär liksom mötas och så säga sin mening till varandra. Och sen kommer Sofie och kallar deras liksom, litteratur för material som man kan justera i materialet.
Mm. Liksom. Med datadriven info.
Ja, precis.
Och herregud, jag har jobbat i olika lite svårare kultursfärer. Att ens prata om alltså, att man skulle manipulera en roman, ändra i den utifrån data, alltså utifrån analysfakta från så här, hur det har gått för annars för andra grejer.
Ja, det, var
det skulle vara alltså, dödsstraff i de kretsarna. Men jag tänker att den bakgrunden måste också ha hjälpt dig, att du har koll på de här världarna.
Ja, det tror jag. Och det tror jag att det är för alla vi som jobbar på det där. Att vi har...
Dramaten och som de...
Ja, precis. Vi har liksom på olika sätt varit i de rummen. Sen har vissa har haft en längre resa dit kanske, men alla... Och det tror jag kommer med. Det tror jag syns liksom. Att man förstår, man kan inte riktigt... man kan inte riktigt fuska sig till det, tror jag. Jag tror att vi alla förstår. Men däremot så har jag ingen aning om hur man förstår det om man aldrig har befunnit sig i ett sånt rum. Om man inte har varit med om så här... så många kulturmän som liksom man, vi har väl alla någon, nu säger jag vi, men för att vi är någon slags, alla vi tre är väl någon slags kulturelit i Stockholm ändå liksom, som alla har någon som känner någon som är MeToo-anklagad liksom, sextrakasserad eller så här, att, alltså men det finns ju en stor del av befolkningen som inte har har varit i de rummen.
Och jag tänker att det är på väg att bli lika parodiserat som Stockholmspersonen.
Ja,
och det här rymmer ju båda på något sätt.
Om vi pratar lite grann om relationen mellan Max och Sofie då.
Mm.
För Max är hennes yngre kollega som är IT-tekniker. Det är från början ganska sur stämning mellan dem. Sen så får han ett övertag om henne. Därför att han kommer på henne mitt i en stor runk. Och tar bild.
Kan de bara sitta?
Ja, det är lite mysigt för dig själv. Slappna av.
Hon tar den stående gärna, tack.
Hon tar den stående. Men, och då tar han en bild. Vilket gjorde att jag satte kaffet i halsen.
Bara där, ja. Och sen så utvecklas det.
Och sen så berättar han för henne att han har bilden. Visar den. Vilket ju är väldigt... plågsamt att leva sig in i. Alltså att hon blir så exponerad.
Mm.
Och alltså på ett läskigt sätt tycker jag. Mm. Det här är ju snudd på alltså ett
det hintas om
criminal
att
offense.
Skulle kunna vara en hotfull situation för henne, ja, att han har det här mot henne. Mm.
Men ändå så utvecklas då relationen lite mer åt det varma hållet. Först så vill hon ge igen på honom. Och sen så blir det som en lite så här katt och råtta lek där de hetsar varandra. Men sen så blir det också andra saker inblandade. Och hur kan hon göra den vändningen från att först ha varit ganska utsatt för den här personen och sen hysa andra känslor?
Det här föregår sig också, det här kortet, av att hon har varit minst sagt liksom, ganska dryg mot honom också. Ja. Liksom. Och det är en av mina eller så här, det är en sån talande replik tycker jag, den också med i trailern så jag kan säga den, men hon säger så här: du kan inte borra när vi andra jobbar. Det är så här som att hon bara, nej men hon definierar jobb på ett sätt liksom, och det han gör inte jobb, han bara stör.
Och entitled.
Ja, han stör det riktiga jobbet med att han håller på och borrar liksom.
För att säkert göra det lättare för andra att jobba. Men, ja.
Ja, exakt så, för att hon ska kunna sitta där och jobba. Men ja, som en slags arbetarklass som stör den intellektuella liksom, världen som är deras oljud och att de bygger om hela tiden. Liksom. Mm. Men hon får ju då liksom, anledningen varför det här öppnar ett rum i henne är ju dels för att det liksom det blir ju inte så att han pressar henne på pengar, utan han har ju nästan glömt bort det där dagen efter när hon kommer och frågar då så här, hur ska vi lösa det här liksom.
Fast bara, hon tror ju det.
Hon tror det, ja. Och det är hemskt för henne, väldigt hemskt för henne. Men och liksom, en av anledningarna varför det sen utvecklas till något annat är för att det inte var så, tänker jag. Men också att hon får liksom det här, den här liksom hemligheten och den här inre vilddjuret hon har stängt in i sig som läcker ut lite med det här runkandet liksom, kan man väl sammanfatta det som lite ett perspektiv av det i alla fall. Men det, hon får liksom ett vittne till det. Helt plötsligt finns det en till person som vet mer vem hon är än vad till exempel hennes man vet om henne. Och hon får liksom en försmak av någonting som jag tycker är liksom lite anarkin för henne att ge efter för inre idéer och strömningar och bara göra grejer, liksom leka eller några saker som inte alls har något så här ekonomiskt värde eller så här, det är inte bra för företaget eller för henne, det går inte att mäta på något sätt liksom.
Eller kontrollera.
Nej, eller kontrollera liksom. Och hon underkastas ju det, eller båda de två underkastas ju det här regelverket precis lika mycket som hon har underkastat sig det normala regelverket liksom, så underkastar de sig också det här. Och, men anledningen tror jag är att de har liksom, det finns en person som ser henne på ett sätt som ingen annan ser henne, eller som ingen annan vet, ingen vet det om henne liksom. Hon håller det så mycket på avstånd, till och med från sig själv. Sen så tror inte jag att det är rationellt överlagt heller, utan det är liksom händelser som gör att det blir som det blir.
Det är mer driftstyrt och mer styrt av begär, ja. Och infall. Ja.
Men i hennes värld är det absolut en form av anarki att ge efter för inre strömningar. Liksom. Att bara säga ja, att känna någonting och sen bara göra det. Att liksom inte tänka så mycket på konsekvenserna eller för räkna, ja, hålla i det så hårt helt enkelt.
Mm. Det är lite, alltså det är ganska kul, jag bara slås av att vi sitter och pratar så mycket om så här Stockholmspersonen, för det är på något sätt en lite så här variant av Stockholmssyndromet, att hon är liksom, alltså hon är lite så här gisslan i hans grej.
Just det.
I och med att han, alltså det blir på något sätt genom sitt enorma övertramp som han gör, så är det på något sätt att han också knyter henne närmare till sig. Därför att han vet hennes hemlighet och genom, alltså det är balansen där.
Ja.
Det skulle lika gärna kunna vara utpressning istället för de närmre varandra.
Ja. Men jag tänker också, tänk om man inte hade tagit kortet och då kan man ju lika gärna se, och hon hade varit en man till exempel, då hade det också varit ett väldigt övertramp att stå och runka på jobbet liksom, och klä av sig byxorna och stå och titta på porr på kontoret. Och så liksom det där är ju också en väldigt fin gräns tycker jag, för vad som blir så här, att han tar det kort, ja det är ett övertramp, men att bara dra ner byxorna och runka på kontoret och sätta på en porrfilm är också ett övertramp liksom.
Ja.
Så att,
men otrolig skillnad om man är man.
Ja, kanske. Ja, kanske.
Tycker jag.
Ja.
Om
lägg
vi pratar
in
om
effekter. Lägg in effekter på mitt huvud.
Nej, ja. Men om man pratar, om vi pratar om vem som har makten och sådär, så är det ju skillnad.
Ja, och där kommer vi till Lisa Langset och Alex Haridis otroliga hantverk då, som de är kända för. Båda två var inne på det innan du kom in här. Var det här det du föreställde dig då när du blev tillfrågad, eller sökte dig till ett Lisa Langset-projekt? Att det är väldigt mycket maktdynamik och det är väldigt mycket sexualitet. Om du lockade av att rota i de frågeställningarna.
Vi kan ju bara säga också, Alex Haridi har ju tidigare gjort Äkta människor, Blå ögon, Störst av allt. Alltså ingen, det är ingen tråkig CV.
Nej.
Där.
Nej. Jag vet, jag kommer inte ihåg vad jag förväntar mig. Nu försöker jag
svara
här. Nej, alltså jag var liksom, för mig var det jättekul att liksom få jobba med Lisa. Och jag tyckte också att vi ganska snabbt hittade varandra liksom, i så här, vad vi ville göra med det här.
Hur funkar det? Ses man, alltså, när du säger vad ni vill göra, är du liksom med och mejslar ut den här karaktären i ett tidigt plan, eller hur ser det ut?
Nej, men hela manuset var ju liksom skrivet, så det är klart att så här, när jag läste manuset, dels så var det så här, vissa saker som jag bara, hur ska jag klara att göra det här liksom? Och sen allting som man känner så här, oh, men gud, vad, det här finns en tendens åt det här hållet och det här hållet. Och sen så har det följs det. Det här var ju liksom efter då att jag blev tillfrågad om jag ville göra den här rollen. Och sen följdes det av många, många timmar av att gå igenom så här, vad öppna liksom alla dörrar i manuset och alla liksom bestämma sig, vad är man lockad av, vad är man, det är liksom väldigt många samtal som blir så här något, blir den här personen som på något sätt har ett eget liv utanför oss två. Jag vet inte.
Alltså som syftar till, alltså jag tycker bara det är intressant eftersom jag inte är skådis, men är det som att de där samtalen, alltså det är som ett sätt för er båda typ att lära känna karaktären, så att du har med dig det i spelet,
ja.
Eller?
Ja. Och det är inte alltid man jobbar så liksom. Lisa är ju jättenoggrann liksom,
hon känns väldigt noga.
Ja, noga och smart och liksom, men allting, alltså alla perspektiv finns med, och det är ju väldigt tryggt som skådis liksom, att man, allting är redan tänkt på, och tillsammans kan man bara liksom öppna ännu mer liksom, och det är i princip så här, var är Sofie, vad är det hon inte kan förmå, och vad kan hon förmå, vilka dörrar öppnar hon i den här scenen, vad känner hon inför det som händer i den här scenen liksom, och de inre värdena, det mejslar vi fram tillsammans liksom. Så vi var väldigt synkade under inspelningen. Jag tror det var liksom en gång då vi bara, nej men vad gör du nu? Så jag bara, jag tror vi skulle hitåt. Hon bara, nej jag tror vi skulle.
Men du sa nyss att det här är som en kommentar till den samtid vi lever i.
Ja. Det kan man väl säga.
Och utöver det här med självkontrollen och Stockholms parodi och det statussamhället, finns det något mer i det här som du var speciellt lockad av att prata om? Vi har ju varit inne på sexualitet och maktdynamik.
Ja, det var jättespännande tycker jag. Det är ju alltid spännande med sex. Nej, men det är ju alltid liksom, speciellt på film. Jag tycker att det har skötts så undermåligt. Mm. Att vi har varit så otroligt noggrann. Och sen har det varit så här, så gör som ni brukar göra. Fast det är ingen som gör som de brukar göra. För att det är alltid en filmvariant av saker. Och det är ju alltid roligt ju. Att liksom öppna de dörrarna och hålla på med det materialet. Men också så tycker jag liksom att det som lockade mig var också det här liksom vilda i henne, liksom det kaosiga i henne, och så här, frågan egentligen liksom, vad, hur ska vi leva? Alltså hur, ja, apropå att jag bor i ett hus i Järvsö liksom, hur kan man leva och vara så här, en organisk person, för att låna något ord från Sofie.
Så tänker jag också så här, post me too, att ta ett nytt grepp om sexualitet och makt, att Max är ingen henne, hon är i hierarkin är hon över honom, de har en icke-vanilj-sex relation får vi säga, det handlar väldigt mycket om ja, men makt återigen och lekar. Det känns som att vad tänker du om tiden det här landar i? Vad är det en kommentar till?
Det kanske inte är en kommentar utan kanske en fråga. Eller så här, jag tycker inte att den här jag tycker inte vi besvarar så mycket i den här serien faktiskt. Eller så här, att den här liksom förälskelsen eller den här leken, att det är så svaret på det, tror det så tänker inte jag att vi kommenterar det på det sättet. Men det ställer ju absolut frågor och en slags hyllning kanske till det outräknade eller det vilda i människor kanske liksom.
Men jag tänker att det är inte som att vi har hur många såna här roller som helst. Nej. Eller karaktärer.
Nej.
Eller även du är ju själv skådis, du vet ju vad du, alltså hur det brukar se ut i övrigt.
Ja, nej, det här är ju helt unikt och så här välskrivet och så här väl liksom artikulerad, alltså så här väl, vad säger man, utmejslad ut, alltså så här noggrant. Det är nästan aldrig man gör någonting sånt här, tycker jag. Eller jag har inte varit med om det. Det var ju fantastiskt, tycker jag, när jag fick den här rollen, att jag bara, alltså det är liksom en drömroll, skulle jag säga, att få det är det faktiskt på ett sätt.
Du nämnde ju att i andra åket så tyckte du att det var väldigt tydligt att den populäraste tjejen i byn absolut inte har högklackat och smink, utan hon är så här asbra på skidor. Och fanns det någonting i den här karaktären där du kände att det var någonting som skavde eller någonting som du ville ändra på för att göra den liksom mer sann? Eller var allt, hade Lisa tänkt på allt?
Nej, vi jobbade ju väldigt mycket tillsammans liksom, så här, alltså, innan jag kunde erövra hela hennes liksom väsen på något sätt. Men sen jag var väldigt alltså det här byrå, jag upplever ju att jättemånga tjejer på, som går på Handels, liksom, de har typ inte tillgång till sitt eget ansikte fast de har så här ett budget här på 100 miljoner. Så här, att det är någonting, det finns en figur där som jag har varit fascinerad av väldigt länge, precis på samma sätt som jag var i andra åket av så här, en hämndkaraktär från min barndom.
Så här. Men arketypen Stockholms tjej på byrå.
Ja, och att det händer någonting rent så här. Det händer någonting i ansiktet på de här tjejerna liksom, med så språket och med så att man har knappt tillgång till hela sitt, alltså det är någon så här, det finns en, det
man ska
finns,
verka så sval och oberörd kanske.
Ja, och liksom, och ändå sitta där med de här stora budgetar och stora liksom någonting i det, och sen också att skala av den personen, det var ju jag väldigt liksom att så här, skala av lagren och se så här. Om jag tvingar den här in i ett hörn och liksom, kan man få fram kärnan på något sätt liksom. Det var jag väldigt tjusad av när jag läste, eller i början av.
Vi är ju som alltid lockade att prata om hur man porträtterar sexualitet, men också vad det faktiskt grundar sig i. Mm. Tack Ida Engvall som så klokt sätter ord på den karaktär du spelar, Sofie. Tack, Business Sofie,
ja.
Som får jobba på ett förlag som hatar innovation.
Mm.
Eller hur? Var det som du förväntade dig, Britta? Fick du svar på alla dina frågor?
Det känns som att vi har haft ett bra snack om stårunk och sexualitet. Och jag är också intresserad av den där. Jag känner igen den där karaktären som nästan känns som att den har mask på sig.
Ja.
Känslan av att deras sexliv är lite lidande av det finns absolut. Mm. Så det är väldigt spännande att se när du tränger in henne i ett hörn.
Ja, kul. Vad tack för att du fick komma hit.
Ja, men jättespännande. Jätteintressant. Tack så mycket. Och det här var då Kärlek och anarki.
Ja.
Som vi alla vet nu släpps på Netflix den 4 november i 8 avsnitt. Vi hade Ida Engvall med oss här. Det är även Gizem Erdogan, Reine Brynolfsson, Björn Kjellman, Lena Endre, spela sig själv, Johannes Bergkunke. Supergäng.
Hittar de inga bättre skådisar?
Sant. Av Lisa Langseth och Alex Haridi. Så tack så mycket Ida. Tack så mycket Britta.
Tack Parisa. Tack och Netflix.
Och tack Netflix. Adjö. Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.